Trädgårdssnack.
Jag vet tillbaka i trakterna runt Vombasjön, inte långt ifrån Sjöbo, mitt ute i moder natur, hemma hos Annika Sjölin. Tack för att jag fick komma tillbaka, det var lite lättare att hitta den här gången. Kunde du bygga en lite större plats för min bil, kan jag säga?
Nej, det får man inte. Här finns inga parkeringar på min
tomt. Jag märker Nej.
Här får man liksom stå i naturen på gräset. Ja. Det, eller det som kallas gräs.
Jag ska skaffa en bil med lite större frigång nästa gång.
Ja, det är en bra idé, tycker
jättebra.
Jag.
Jättebra. Man bor ute på plats. Hur är det ute på vintern här ute, tänker jag? Liksom. Alltså, det är
jättemysigt.
Ja. Hur många skottar vägen här fram till huset de få gångerna när det...
Ja, här finns en man som skottar vägen om det behövs och så. Jag har än så länge, inte under de 5 år jag har bott här, inte behövt vara orolig. För som sagt, min bil har ju lite högre frigång och så jag har aldrig varit insnöad eller så, utan jag klarar mig.
Men du har snöat in på bambu?
Det kommer du inte glömma. Du ska få se en annan del av min trädgård idag.
Tack.
Vi kanske slipper trädkast med bambu den här gången.
Ja. Vi lovar också här i det här avsnittet att återkomma till den ständigt återkommande den här säsongen, pumpatävlingen.
Ja, den ska du också få se.
Hur går det? Alltså, fråga folk. Många hör av sig.
Ja, alltså... Din var ju inte så stor när jag såg den då, för vad det nu 5 veckor sedan eller 6 veckor sedan eller något sånt där. Men min, alltså, jag vet inte om jag gör något fel. Alltså, det växer ju så det knakar, men ja, du ska få se.
Ja, okej. Okay. Men du har lite andra ytor också, ska vi också ta och säga till mitt försvar. Vad tänker vi annars idag om vi tar och lägger pumpan åt sidan?
Så pratar vi om sånt som det kan bli lite för mycket av.
Kan det bli för mycket av någonting?
Ja, det kan det ibland. Det kan vara bra att tänka till när man väljer växter. Vissa växter som det kan bli väldigt mycket av kan vara fantastiskt bra. Så det är därför vi kallar avsnittet maximalt mycket. Alltså, vad kan man använda som kan bli maximalt mycket?
För det låter väldigt mycket Annika, för att så fort man pratar med Annika liksom, som beskriver något som bara larma på, liksom, fläska på ordentligt här nu, så får det ta...
Ja,
det är ditt signum.
Ja, men då är det väl också så att om man vet vad man gör när man sätter olika saker, då är det mycket lättare att säga så. Så jag ska försöka förklara hur jag tänker kring när man kanske inte ska fläska på och när man ska fläska på. Så vissa går bra att fläska med.
Okej, okay,
härligt.
Men landet lagom, inget som ligger dig sådär riktigt?
Nej, alltså...
Jag får känslan i alla fall när jag tittar på din trädgård. Det är inte liksom så här, det är inte små fjuttiga bonsai-träd direkt liksom.
Nej, det ska vara liksom, man ska uppleva med hela kroppen helst.
Okej, okay, men hur ska man tänka där då, om man nu ska då maxa och leva efter din devis, Annika?
En sak skulle jag vilja bara berätta lite kort om, det är den här... Alltså att EU har gjort upp en lista över invasiva arter, och det är inte de vi pratar om nu. De ska man ju självklart inte använda sig utav. Då är det sånt som sprider sig jättemycket.
Och som inte finns där naturligt.
Ja, precis. Alltså de förstör ju då för sånt som ska finnas naturligt i vårt lilla Sverige då. Och som liksom sköter sig här. Och sen så de här invasiva arterna, där kan det potentiellt då bli ett problem i framtiden med klimatförändringar och så. Och därför tar ju den här EU-instansen som håller på med sånt här höjd för det. Och då är
det kan ju komma ändras den här listan, att vissa, de här invasiva som finns på listan idag kanske kan flytta in på våran.
Nej, tvärtom. Nej. Så lupiner är ju en sån som är på den här listan. Vi säljer ju då inte lupiner längre. Och det är en sån som sprider sig ohämmat. Och det gör den kanske inte vare sig din eller min trädgård, men den kan göra det, och den har börjat göra det på väldigt många håll. Så därför så ska man inte sätta till exempel lupiner då.
Du har inga lupiner i din
trädgård? Nej, det har jag inte. Jag har inget parkslide heller. Parkslide. Så, nu dök 5-åringen upp här, tror jag.
Okej.
Okay.
Parkslide. Ja då. Okej. Okay. Ja. Men vad är det för en växt?
Ja, då är det en sån som sprider sig underjordiskt. En del kallar den för fattigmansbambu.
Okej.
Okay. Ja, för den sprider sig lite lika de bambusarna som jag har som också behöver rotsbär och så. Om man nu sätter in parkslide för att man tycker att man ska ha någonting som liknar bambu, och sen får en ohämmad spridning så är det ju inte
skyll
bra.
Dig själv, säger du då?
Nej, det gör jag inte. Jag säger, så fort jag ser en sån så säger jag, här har du parkslide, försök att utrota den. Det är faktiskt, nu är det allvar. Mm. Så. Mm. Men när jag då tänker kring sånt som kan vara positivt med vissa växter, då är det ju så att om du vet att du har en besett bambu eller någon annan bambu som kan sprida sig mycket och du sätter en rotspärr, ja då händer det ju, alltså, då har du gjort vad du kan för att det här inte ska bli något problem, vare sig för dig eller för dina grannar. Så att rotspärrar kan en del behöva ha. Och det, jag är ju en sån. Alla vill inte ha det och då ska man kanske inte sätta en besett bambu. Mm. Om man tänker sig en annan växt som jag gärna rekommenderar, det är ju murgröna.
Just det, och den sprider sig också jättegärna.
Ja, men då, om man nu sätter den så kan man ju få massiv grönska på ett begränsat utrymme där du har fullständig kontroll över, eller du får ta kontrollen över yttergränserna. Då är den ju perfekt. Jag var hos någon här förleden som hade en dunge där det var lite sånt som de inte ville ha. Och så diskuterade vi kring, ja men murgröna där på marken skulle ju liksom förhöja detta. Skulle bli jättevackert med trästammarna som stack upp där. Inget problem. Men då tänkte vi också in en klippt gräsmatta, eller gång blev det snarare för det var inte så mycket gräs, på ungefär 1,5 meters bredd som blev ingenmansland. Och så var det runt hela den här ön utav träd och murgröna. Nu får du en grönt golv av den här murgrönan och sen så träden som står där. Häftigt! Då kan du använda den. Men om du sätter in murgröna som nu sprider sig mycket tillsammans med andra växter som inte kan klara av det, då är det ju inte så smart.
Nej.
Nej. Så att det, där sätter vi då en tydlig gräns med hjälp av en gräsmatta. Det är ju inte svårare. Eller är det?
Nej. Framförallt, jag har ju sett flera som faktiskt har börjat göra små murgröna häckar nästan. Alltså som spjälar upp dem liksom för att få en liten...
Få en smal vägg.
Och en snabbväxande sådan också dessutom.
För den bygger ju inte så mycket på bredden, så har man små ytor så kan det vara alldeles utmärkt att bygga på höjden då. Men
jag har sett på sådana här armeringsjärn och sånt som de får klättra
ja,
på.
Kan man ha. Det går alldeles utmärkt.
Men vilken är den största värstingen utanför EUs lista som vi pratar om här? Som, för övrigt, om vi bara ska ta den listan, finns den och kan man kolla på den på nätet någonstans?
Ja, eller? Det kan man. Invasiva arter, så hittar man den. Och sen är det ju så att det man hittar där, det behöver man ju inte sätta. Sen finns det egentligen inga andra värstingar, för det har med, alltså, placeringen är helt avgörande. Och i viss mån så påverkar ju jorden också. Att vissa sorters växter sprider sig väldigt mycket i vissa jordar. Och då är det ofta större spridningar i de lättare jordarna, för där kan ju växterna ta sig fram, ska man säga, lätt underjordiskt. Och det är ju de vi pratar om nu, de här som sprider sig under jorden och poppar upp någon annanstans. Sen är det ju många maskrosor till exempel. Ja, den sprider sig med frö. Det är en helt annan, det tar vi upp någon annan gång. Utan det är liksom de som är lite luriga som kommer där under jorden. Så att vissa kan man förhindra genom att klippa. En annan sån vanlig, det är ju syren.
Syrenen, den vill gärna ta plats.
Precis, den skjuter i rotskott. Och då är det ju så att om man vill undvika det, då köper man förädlad syren. Annars, så samma tankegång som kring murgrönan. Om du vill ha en tät häck utav syren och du klipper gräsmattan och på andra sidan häcken är det en asfaltväg, ja men då är det inget problem. Men sätt inte någonting intill den här som du är rädd om, för du kommer att få upp såna här rotskott då.
Går det att göra samma som rotspärrar kring en syren också? Eller?
Alltså det hade jag ju inte lagt pengar på, måste jag säga. Ska jag ha en häck, en blommande häck, då hade jag nog hellre valt någonting annat. Medan i min hjärna är det i alla fall så att bambu är så pass speciellt och jag vill så jättegärna ha det, och då får jag lägga ner det krutet på det. Men om jag bor någon annanstans, eller om jag skulle göra en häck här runt någonting, då skulle jag inte välja någonting där jag skulle behöva rotspärra, för det är mycket grävande och det är inte billigt. Nej, så för mig är det inte. Men en annan sån nu som kan komma där under jorden, det är rönnsumak.
Ja, just det.
Den känner som, du till.
Ja, men den är, den
litet
har vi,
träd.
Den har, vi haft hemma.
Och, yes, so.
som klättrade, fäste sig fast på uterummet. Och,
Jaha,
sen den, med höststorm så fanns den inte mer.
Ah. Och det kom inga rotskott?
Jo, men den sist var den för att den började liksom äta sig in i både uterum. Och, så att, den har gått till de säljare.
Ja. Och det kan vara svårt att få den till att gå vidare till de sällare jaktmarkerna för att den har liksom en sån
hög överlevnadspotential. Ja.
Så där är också en sån liten varning då, att det är en sån som går under jorden och ploppar upp någon annanstans. Samma sak, inget problem, står den mitt i gräsmattan, använd den då. Ytterligare en som jag tänkte ta upp som inte så många känner till kanske, det är en vidjehortensia som heter Annabelle. Den säljer vi väldigt mycket av, vita bollar liksom, alltså hortensia bollar. Och den är en, tycker jag också, en väldigt trevlig buske, och den bidrar med mycket vitt kanske i lite halvskuggigt område eller så. Så jag tycker jag också om, men just den här, den sprider sig då intensivt med rotskott, framförallt på de lättare jordarna då. Så den skulle jag nog hellre använda där den får vara själv.
Den får vara lite primadonna?
Ja, det skulle den kunna vara på en yta. Men där man, ja, den är där men ingen annanstans kan man säga. Så några utav dem som jag tänker på. Mm.
Om man nu vill göra med sådana här som har hög spridningspotential och får begränsa dem om man inte vill gräva. Jag tänker mig ett stort betongrör och sen bara tryck ner det du vill odla där. Liksom. Så du borde ju begränsa väldigt på något vis.
Säger du detta för att driva med mig? Jag ser att glimten hela i ögat. Du vet vad jag tycker om betongrör. Nu ska jag säga varför jag inte tycker om betongrör.
Men det kan bli väldigt så här, lite industrikänsla.
Ja. Alltså jag kan, stilistiskt kan jag förstå att man vill använda betongrör, men om, eftersom jag har inte så mycket stil kanske, men jag har mer känsla för växterna, hur de skulle vilja ha det så. Okay. Och då låser man inte in en planta i ett betongrör. Det är ju lite som att gå direkt i fängelse utan att passera gå. Så
just,
ser jag på
lite
det.
Lite på det.
Ja, för att nu vill vi då att nu ska vi ha något som blir stort och fint i det här betongröret och så. Och så ger vi den en liten yta. Och ju mindre betongrör desto värre.
Ja.
För plantan, den får ju, den växer ju där och sen så börjar den strypa sig själv och så måste det vara plågsamt.
Det är lite klaustrofobi där.
Ja, lite obehag känner jag. Ja. Att den får ju liksom inte
alla
plats.
Växters bästa kompis, Annika Sjölin. Alltså.
Så att, nej, inte stoppa ner någonting i ett betongrör. Möjligen, alltså jag vet inte vad sådana heter, men vet du, avloppsrör.
Ja, sådana lite större pjäser. Ja. Då kan de kanske,
ja,
kan vi tänka oss.
Ett gäng Annabelle där skulle kanske kunna fungera. Gärna, om du nu tycker att det är snyggt med ett betongrör ovan mark, så tänk på att du har skapat en mycket mer väldrenerad miljö när du nu höjer upp det och gräver du ner det, så slipper man i alla fall se det.
Mm-hmm.
Så, nu fick jag sagt något.
Så att för er som funderar på betongrör, gör det er tystnad, tala inte om det för Annika. Men det kan alltså vara bra, men då får det vara lite större pjäser.
Ja,
typ så.
Absolut.
Men vad, om vi nu tar och larmar på lite granna och flyttar rakt ut i den lilla perennrabatten.
Mm. Så tänker jag så här, att om man ska ha sådana med mycket spridning så kan det vara positivt. Vissa är självklart bra att använda när man vill ha mycket. Och det var ju som jag sa, syrenen till exempel. Vidjehortensian Annabelle och så. Sen så finns det ju lite annat då. Men jag hade faktiskt satt in sådana värstingar i en perennrabatt.
Har du inte?
Nej, för att då gör du ju en mix. Mm. Och då är det ju så att om du nu sätter in, nu säger vi att du sätter in praktlysing.
Mm.
Det är en gul blomma som är sådär knähög och så. Och den är ju söt när den blommar, men den sprider sig mycket både med frö och med sådana här underjordiska utlöpar. Och då kan det bli lite svårt. Om man nu har väldigt stor trädgård och vill göra en yta där det växer huller om sludder, ja, men då kanske man ska sätta många sådana som beter sig som värstingar. Mm. Och så får de kriga med varandra.
Starkast vinner.
Ja, må den bästa överleva. Och sen så på sikt så, beroende på att den jorden du nu satte dem i gynnar på marginalen någon mer än någon annan, och då kommer de kanske att ta över en eller två av de 12 olika sorterna du satte. Så att värstingarna får vara det de är. De får hellre skulle jag sätta saker i krukan. Så att om man nu vill ha någonting som fyller en kruka, så skulle fördelen med en sån värsting kunna vara, finns något som heter randgräs. Det är ett vitstrimmigt gräs. Det är förtjusande sött. Det hade jag satt till och med kanske i det där betongröret. Men inte gärna. Men det låser jag in i en kruka då. Sen kan jag ha det som ett pynt tillfälligt. Kan jag flytta undan det sen. Det är sånt som kan se lite trist ut vissa delar av året. Mynt är också en sån som jag inte skulle sätta in i en perennrabatt för att det sprider sig för mycket. Men om man kommer in i en stor yta med ett woodland till exempel, så finns det någonting som heter skogsaster.
Ja, men den har varit med förr i detta programmet.
Och den är jättesöt, men då hade det varit på en avgränsad yta där den inte kunde liksom hoppa in någon annanstans. Låt oss säga att jag nu har 100 kvadratmeter woodland eller så, som inte är anslutning till något annat. Ja, men vad fräckt det skulle kunna bli.
Ja.
Ja. Och där är de bra. Så vill man ha masseffekt av något, ja, så skulle man kunna sätta in dem här. Det är inte fel. Alls inte. Några andra sådana som man kanske ska säga att ja, men ta det lite lugnt med dem. In med dem i woodlandet i så fall. Så att tillsammans med den här skogsastern så skulle man kunna ha strutbräken. Det är också en
vad sa du?
Strutbräken.
Okay.
Alltså en ormbunksliknande stå som är väldigt vacker. Mm. Skirt grön och så liksom så strutar. Så får de vinterståndar också som är väldigt vackra. Nu säger vi att nu sätter vi ihop strutbräken med skogsaster och myskmadra i en woodlandmiljö. Ja, men det skulle kunna funka. Då har vi tre sådana boxare.
Nu kan de slugga där ute i trädgården.
Ja, det kan de få lov att göra, och de kommer inte, de kanske någon förlorar på detta så småningom, men där skulle de ju kunna vara. Men jag tror att det är att skapa sig jättemycket jobb att sätta in dem tillsammans med andra små väna varelser i en perennrabatt. Så värstingarna med de här rotskotten, nej, inte. Jag såg häromdagen, det är inte, ja, det tar jag var som kund, som hade gjort en jättefin upphöjd bädd utav torvblock. Du vet, man kan bygga,
ja,
om man inte har rhododendron så kan man då liksom bygga upp sig en bädd och så. Och det hade de gjort. Men det de också hade gjort är att de hade liksom förhöjt effekten av det här med kontraster och satt in strandråg i den då.
Oh.
Ja. Då har den gråa blad, och den tyckte det var väldigt nice att bo där. Så hela den här planteringen var nu genomväxt utav strandråg, och det tutade ut på alla håll och kanter, och den var bara något år gammal. Och det var inte
häftigt.
Det de hade tänkt, kan jag säga. Ja,
det
låter häftigt, men det blev inte så bra.
Någonting som låter jättehäftigt är de här jättepumperna. Jag tänkte vi ska återkomma till dem. Lika bra att gå till Schavotten nu direkt.
Ska vi ut och vandra?
Ja, alltså vi har okej. Okay. Ja. Jag får väl...
Hur känns det?
Nej, det... Vi kan då berätta då, vi kan ta och flytta oss till Åkarp en liten stund, för här i veckan så upptäckte vi familjen att det har varit objudna gäster och haft kalas på blommorna på pumpan och kalasat på de små delarna, så att...
Som var pumpa också.
Ja, så att... Jag får börja om, tror jag. Är det för sent?
Nej, det är det väl inte. Men
oddsen är ju minskat betydligt.
Ja, det är ju, jag kommer inte ihåg, det är rätt många veckor sedan du fick den plantan.
Ja, det var i maj någon gång där.
Ja, ja, så att jag tror, alltså, du skulle kanske kunna hinna i fatt. Eftersom jag då har det omvända på något sätt. Jag har aldrig odlat sån här jättepumpa förut. Jag har ju odlat en massa annat. Men mitt lilla bekymmer som du såg är att den växer ju, alltså den är ju 5 meter lång och jättelika blad. Men så läste ju jag ju också på då. Hur ska jag nu lyckas med denna
för maxa
jättepumpa?
Den. Maximalt mycket.
Ja, maximalt mycket. Och då så stod det att ungefär locka fram 2 såna här då till grapefruktstorlek och sen tar man bort alla andra anlag. Men det är bara det att jag har ju alla de här gnagarna som nu har börjat äta de små pumpaanlagen. Mm. Så att jag vet faktiskt inte riktigt hur detta kommer att gå, så du kanske ska chansa och sätta ett frö. Ja. Du kanske hinner ifatt mig.
Ja, just det. Men det går väldigt bra för Annika, mindre bra för Hans Ivar. Och har du en pumpa där hemma, grattis till dig och var gärna med i vår lilla tävling. Någon form av avgörande blir det. Även om det känns som att det redan... vi tar och vänder blad som kungen sa. När glänser det?
Nu tar vi en sån som sprider sig mycket. Ja. Som har en fördel i det då. Så då tänker jag mig att nu har vi en släntigt halvskuggigt läge. Kanske en uppfart eller någonting sånt. Slänter är ju lite besvärliga. Slänter är ofta smart att massplantera. Så att man tänker sig att det blir täckt. För det är svårt att rensa i slänter och så. Så att då är det så att då har jag spanat in en brokbladig getris.
Getris?
Ja, och då är det en sort som heter Cool Splash.
Cool Splash, okej.
Okay. Den är brokbladig, jag är lite svag för det. Gärna då i halvskugga och så. Den här, den blir runt metern säger vi. Den kan gå upp i zon 4. Blommar med små gula blommor. Tyvärr inte städsegrön då, men man kan inte få allt. Nej. Utan nu får vi täckning av den här slänten åtminstone halva året med den här ganska vackra bladmassan, och den växer snabbt och den just kommer upp med nya skott på sidorna.
Så det är lite värsting?
Ja, det är på sätt och vis en värsting. Men det är där man ska använda värstingarna. När behöver jag den egenskapen som den här
liksom
bjuder
så.
På? Ja. Nu får vi lite tryck kan man säga. Och sen så bryr man sig inte om att ha så mycket annat. Den skulle kunna stå i ett woodland också där man har uppväxta träd eller så. För den kommer ju inte ta livet av dem om de har några år på nacken. Så att... i masstappning nu, den här getrisen då, så skulle det kunna bli vackert. Och i halvskugga eller woodlandmiljö där blir det extra vackert att ha såna här vitbrokiga blad då. Och så blomningen då är ungefär juni-juli, men du vet hur jag är, den missar jag ju ibland. Jag tycker inte att den är så intressant. Bladverket är intressanta, men blomman är söt. Ja. Och sen är den tämligen anspråkslös, vilket också är ett bra ord att lägga på minnet. Att när man har ett lite svårare läge, då är det de växterna som där på skylten står eller någon säger, den är ganska anspråkslös. Mm. Det är en bra växt att välja då. Så den kan glänsa i många sammanhang. Men jag hade nog inte satt in den i en mixad rabatt med perenner. Där kan den bli lite för mycket.
Inte pumpa kanske då, men vad hittar vi för något annat på middagsbordet då?
Jag tänker så här, att någonting som är kul att göra på middagsbordet är att dekorera med grönsaker. Det doftar fantastiskt gott att dra upp lite rödlök och lite vad man har, dillkronor eller tidig purjo och spola av det. Och så göra mer som lite sån dekoration.
En installation?
På middagsbordet. Man kan ju äta det sen, man behöver inte kasta ut det. Men där är väldigt mycket grönsaker som har vackra färger och som bidrar med en fantastisk doft vid ett middagsbord. Så det skulle jag ju gärna vilja göra.
Var du själv då, just nu som är på gång?
Dels har jag olika sorters squash och sen rödlök. Och
har
sen
du tagit vara på blommorna?
Av squashen?
Ja.
Nej, alltså det borde jag göra eftersom du nu sa att, och jag har ätit det, det är jättegott. Men när man bor själv och så ska man liksom...
ta fram fritösen och ja. Ricottaosten och måste man fixa.
Det
och,
är för ja. Mycket ja, det är det. I vardagslag ja. För mig. Ja. Men jag har ju semester nu och ja. Det är därför du är här. Så ja. Att det är egentligen som, ja, jag borde...
Ja, ja. Klar. Men det är mycket...
Har... Men däremot så potatisar då. Färgarna potatisar har jag också.
Blå Kongo.
Ja, Asterix. Också fina. Så det är lite sådana olika färggranna saker. Både att äta men att bara lägga på bordet.
Då. Så idag färgsätter vi det lilla kalaset och sen käkar vi upp det till dagen efter.
Ja.
Perfekt. Mm. Just nu, vad händer i trädgården? Vi är ju ändå här i början av augusti.
Jag försöker att hitta på olika lagringsmetoder. För jag har ju ett ganska stort köksland då som har utökats dessutom i år. Så nu har jag ju... Ah, vad ska jag göra av allt? Så jag ska faktiskt prova på att lagra bland annat morötter men även annat i sand.
Okej.
Ja,
det är en gammal metod.
Ja, så att jag tänker att göra liksom, alltså lite pallkrag i stuket nästan, men att lägga saker i sand då.
Jag vet, vi pratade med Åke Truelsson för några år sedan och han berättade just det, han höll på att labba med det, för det var han var uppväxt med, ja. hans mormor och morfar. Mm.
Och jag tänker nog att jag behöver skydda det mot gnagare, för här är ju mycket alltså sådana stora framtänder. Inte råttor men väl andra som kan ta sig in. Så att jag tror att jag gör någon typ av gallerbur, möjligen i någon pallkragskonstruktion och sen så i med sand, och sen så försöker jag faktiskt gräva ner saker där och se vad som händer. Vi får väl se till våren om jag har fortfarande morötter och rödbetor och sånt kvar.
Men du, hög som en fura ska vi bli nästa gång. Nästa vecka så ska nämligen handla om kanske lite allvarligare saker. Narkotikaklassade växter.
Nej, det ska det inte.
Ska det inte det?
Nej, du tror fel. Du läste på ditt papper nu och så står det, hur hög kan man bli?
Jaha, jag missuppfattade.
Gjorde du?
Ja, jag bara tänkte, det var kanske en freudiansk felsägning. Okej. Okay.
Nej, utan så det kommer vi handla om klätterväxter, Hesse.
Jaha. Ja, jag tror för alla som vill säga... hobbyodlare som plockar fram hampa för den, hur hög kan man bli?
Ja.
Det är inte ett sånt program. Nej. Då får ni leta efter en annan podd.
Ja,
kan vi säga.
Det får man göra.
Ja. Så att, alltså, det är på höjden vi ska nu.
Ja, det är det. Vi ska upp i höjden och se hur högt vi kan komma. Hur hög kan man bli?
Kan man bli? än en gång, tack till alla som lyssnar. Fortsätt ställ kloka frågor på Instagram och Facebook. Lyssna vidare på alla gamla avsnitt. Då kan man lyssna förhoppningsvis på. Och hör gärna av er och berätta vad ni tycker och tänker. Så kanske vi dyker upp från en annan trädgård någon annanstans. Man vet aldrig.
Nej.
Trädgårdssnack.